Vad fint att se er alla. Sofia heter jag och jobbar som pastor i den här församlingen. Och jag ska predika. Men vi kan väl börja med att be tillsammans och be för pengar som vi har samlat in här nu också. Jesus, jag tackar dig för att du är här, Herre. Herre, jag tackar dig för att vi kan få vara med och ge ut i världen, Herre, för att ditt rike ska få spridas, Herre. För att ditt rike ska få bli större, Herre. Tack för att det riket som bor inom oss, Herre, och som finns i vårt land, även finns i över hela vår värld, Herre. Tack för att ditt rike vill spridas ut över hela vår värld, Herre. Och Herre, vi bara ber att du ska få göra ditt verk, Herre. Herre, vi tackar dig för den här skolan vi fick höra talas om, Herre. Välsigna den, Herre. Välsigna dem som går där och läser där, Herre. Och så lägger vi också den här stunden i dina händer, Herre. Vi ber att du skulle tala till oss, Herre. Kom helig ande, Herre, och gör ditt verk. I Jesu namn. Amen. Vi har nu fram till påsken låtit förkunnelsen kretsa kring Jesu livsstil. Hur vi kan se på Jesus sätt att leva och att vi på det sättet också kan få lära oss att leva i det nya livet. Nu efter påsk så ska vi följa Petrus. Och Jakob inledde förra söndagen med att predika om när Petrus blev upprättad av Jesus. En fantastisk predikan. Så om du missade den, gå in och lyssna på vår hemsida. Och nu fram till pingst så kommer vi följa Petrus breven. Alltså Petrus undervisning. Vi kan läsa i apostlagärningarna att Petrus undervisade där. Och när han undervisade så kom 3000 människor till tro på Jesus och omvände sig till Jesus. Och troligen så är det bland annat de här människorna som Petrus nu undervisar i Petrusbreven. Och vad kan vi då lära av hans undervisning i att leva det nya livet? Idag så ska jag tala om att leva i hopp. Och det kanske kan på ett sätt kännas diffust. Ett hopp är inget som vi kan se med våra fysiska ögon. Men Petrus verkar vill få oss att förstå att vi är kallade till att leva i ett levande hopp. Och vi ska börja med att läsa från Petrus kapitel 1 och vers 3 och framåt. Se om den kommer fram här. Och när vi läser kan vi väl stå upp tillsammans. Jag läser. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själas frälsning. Vårt hopp, Det är förankrat i påskdagen. Petrus, han börjar det här brevet med att tacka och upphöja Gud. Och Petrus, han använder här ett uttryckssätt som var vanligt i Gamla testamentet, där man uttryckte sig så här: välsignad vare Gud. Men Petrus sätt att lovprisa Gud har fördjupats från när han levde i judendomen. Nu så säger han: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Den Gud som Petrus nu välsignar identifieras utifrån vem Jesus är. Jesus är vår Herre. Han är Guds son. Genom honom kan vi komma till Fadern. Jesus har gjort det möjligt för oss att lära känna Gud Fadern själv. Och Petrus, han lovprisar Gud här för att han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och denna nya födsel, det är på grund av Jesu död och uppståndelse. Den nya födseln till ett levande hopp, det är inget naivt önsketänkande eller en tom dröm. Hoppet, det är levande eftersom det grundas i Jesu uppståndelseliv. Därför kan vi säga att vi har ett levande hopp. Men utåt sett fanns det inte så många anledningar för de första läsarna av det här brevet att känna hopp och glädje. Det verkar som att de får utstå prövningar av olika slag. Och till skillnad från Petrus, som själv hade fått möta Jesus, han hade fått lära känna Jesus, han hade fått gå vid Jesus sida. De här som Petrus nu undervisar, de har inte sett Jesus själv med sina fysiska ögon. Och vi vet också att de inte heller fick göra det under deras livstid. Så utåt sett kan man kanske ha svårt att förstå att de kände det levande hoppet inom sig. De levde i prövning och i lidande. De hade inte fått se Jesus själv med sina fysiska ögon. Och på liknande sätt kan det även vara för dig och mig när vi ser på våra liv. Vi går också igenom och lever i prövning och lidande av olika slag. Du och jag, vi har inte heller fått se Jesus med våra fysiska ögon. Vi kan se på olika sätt hur ondskan sprider sig i vårt samhälle och i vårt land och i vår värld. Kan man då säga att vi bär på ett levande hopp? Kan vi förkunna att vi tror på ett levande hopp? Utanför vid vår kyrkobyggnad här så står det: det finns hopp. Det finns hopp. Och kanske kan det för en del upplevas lite provocerande när man inte upplever hoppet. När man inte ser något hopp framför sig. När man upplever att ens tillvaro är hopplös. Det finns hopp. Men vi som församling som har den här skylten utanför vår kyrkobyggnad, vi tror ju inte att det här hoppet, det är något som vi ska försöka hitta själva, prestera fram själva, utan vi tror på hoppets Gud. Det levande hoppet, det är inget diffust. Utan det levande hoppet, det är Jesus Kristus. Jesus som gör Gud känd. Jesus som är den mest underbara man kan tänka sig. Jesus som är världens början och världens slut. Han som håller hela vår värld i sin hand. Han som känner varje människa bättre än hon känner sig själv. Den guden är vårt hopp. Han är här just nu. Han är den mest fantastiska vi kan tänka oss. Han är mer fantastisk än vi kan tänka oss. Och han är här just nu för att han vill möta dig. Han vill möta ditt hjärta. Han som är vårt levande hopp. Och genom Guds ande så kan vi få uppleva en nära och intim relation med Gud själv. Och i det mötet med världens frälsare, det är där som hoppet inom oss föds. I Romarbrevet kapitel 15 kan vi läsa: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tro, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Att leva i hoppet innebär att låta hoppets Gud få fylla våra liv. Och när han får fylla våra liv med hopp, så överflödar också våra liv med hopp till andra människor. Hoppets Gud vill fylla dig med glädje. Hoppets Gud vill fylla dig med frid idag. Hoppets Gud vill inte bara ge det till dig själv, utan hoppets Gud, han fyller dig med sitt liv så att det överflödar till fler människor på vår jord. Det är hoppets Gud. Psalmisten säger: varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsningen genom honom. Varför är du så bedrövad, min själ? Varför är du så orolig? Jo, för jag sätter mitt hopp till mig själv. Och så säger psalmisten till sig själv: sätt ditt hopp till Gud, så ska du åter få tacka honom. Sätt ditt hopp till honom. Och det var det här som Petrus undervisade om. Och det verkar också vara så som de första läsarna till det här brevet levde. Trots prövning och lidanden så skriver Petrus. Han säger det till dem som han skriver till. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. De älskar Jesus trots att de inte har sett honom. Trots att de inte har sett honom med sina fysiska ögon, så skriver Paulus att han ser hos sina lärjungar att ni älskar Jesus trots att ni inte har sett honom. De här människorna, de hade satt sitt hopp till Gud och inte sig själva. Deras hopp, det var förankrat i Gud. De hade förstått vilket hopp de var kallade till. Paulus, han skriver i Efesierbrevet 1 och 18: jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern utan också i den kommande. Paulus, han ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till och hur stor makt och kraft som Jesus har. Han har makt över alla makter, över alla herradömen, över alla furstar, över alla namn i den tidsåldern, men också i den kommande, skriver Paulus. Alltså även i vår. Jesus, han har makten. Han har makten över alla andra makter i vår värld. Han har makten. Vårt hopp är alltså inget diffust, utan vårt hopp, det sätter vi till Jesus Kristus som är vår frälsare. Han som har all makt i himlen och på jorden. Det är i det namnet vi har vårt hopp. Han är ett levande hopp. Och jag skulle avslutningsvis vilja läsa en artikel som jag läste i veckan ifrån tidningen Världen idag, som är en kristen nyhetstidning. Och jag läste ett fantastiskt vittnesbörd där som jag vill dela med mig av. Det står så här. Nyligen hade jag en kampanj i Guinea i Västafrika. Då var jag med om något som jag aldrig tidigare varit med om. Jag blev så tagen av Guds enorma godhet att jag var tvungen att lägga ifrån mig mikrofonen och sätta mig ner med tårar i ögonen. Det var i eftermötet den andra kvällen då vi intervjuade de som blivit helade. Personerna får själva berätta vad Jesus gjort i deras liv. Det skedde genom enorma mirakel på den här kampanjen. Jag hade precis intervjuat en tidigare blind kvinna som nu visade att hon kunde se genom att sätta pekfingret på min näsa. En annan kvinna hade varit döv men nu börjat höra. Trots att vi viskade från flera meters håll kunde hon upprepa vad vi sa. Vi hörde också om en imam som varit på mötet dagen innan. Han hade varit blind men började se. Men vågade varken vittna eller komma tillbaka till mötena. Så intervjuade jag en kvinna som hade blivit av med svåra magsmärtor. Vi blev avbrutna av ett vrål från publiken. I mitten av folkhavet började formas en cirkel runt en familj och människor började dansa och skrika av glädje. Det banades väg för en äldre kvinna med en flicka i 4-årsåldern på armen så att de kunde komma fram på scenen. Kvinnan berättade att hennes barnbarn varit förlamat sedan födseln och aldrig kunnat röra sig. Där man la henne, där låg hon. Där stannade hon kvar. Hon släppte ner flickan på scenen som nu stod på egna ben och gick själv. Jag kan inte med ord beskriva den glädje och fest som utbröt. Jag la ifrån mig mikrofonen och satte mig ner med tårar i ögonen, helt tagen av Guds enorma godhet. Och när jag läste den här artikeln så föddes ännu mer hopp inom mig. Vi har fått uppleva det levande hoppet genom Jesus Kristus. Men det finns mer att upptäcka. Han vill ge oss mer. Han är godare än vad vi någonsin kan ana. Och jag tror att Gud ännu mer vill visa sin godhet till oss på olika sätt. Han kan göra det genom att hela våra kroppar. Han kan göra det genom att tala in i våra liv och visa att han är en personlig Gud. Det finns mer att upptäcka. Det finns mer att längta efter. Det är värt att hoppas på Herren. Det är värt att sätta sitt hopp till honom. Även om man i nuläget kanske går igenom lidande och prövningar av olika slag. Som vi alla människor gör på olika sätt. Men hoppet, det får vi förankra i Gud. Det är ett levande hopp. Det är ett levande hopp. Och när jag förberedde den här predikan så kollade jag i bokhyllan där hemma om jag kunde få någon bok lite till inspiration för predikan. Och så tittade jag på titlarna och sen så drog jag ut den tunnaste boken i bokhyllan, skriven av Frank Mangs. Och så står det, det finns hopp. Och ett citat från honom här på framsidan är, ett vet jag. Vid din sida står en trofast frälsare för att ge dig kraft och ett nytt hopp. Och det där blev som en sån en påminnelse till mig själv också i den här förberedelsen. Att om en Gud, han vill ge oss nytt hopp. Ett vet jag, skrev han. Vid din sida står en trofast frälsare som vill ge dig kraft och ett nytt hopp. Och det gäller för oss alla. Och kanske finns du här som inte har sagt ja till Jesus än. Inte som bjudit in honom till din frälsare. Det finns möjlighet att få göra det idag. Att säga ja till Jesus som är världens hopp. Och som även är ditt hopp. Ett levande hopp. Det är inget dött hopp. Utan det är ett levande hopp som vi kan få uppleva än idag. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du är en sån fantastisk Gud, Herre. Tack för att vi kan få närma oss dig, Herre. Tack för att vi kan få komma till dig, Herre. Tack för att du känner våra liv, Herre. Tack för att du känner oss bättre än vad vi känner oss själva, Herre. Tack för att du står vid vår sida, vår alla sida. Tack för att du är en trofast frälsare som står vid vår sida och säger att jag vill ge dig nytt hopp. Jag vill ge dig ny kraft, Herre. Tack för att vi inte behöver leva det här livet i egen kraft, Herre. Tack för att vi inte behöver leva det här livet i ensamhet, Herre. Tack för att du som är himmelens Gud, Herre. Du som har skapat den här jorden, Herre. Du står vid vår sida, Herre. Och du vill komma och fylla oss med nytt hopp. Du vill fylla oss med nytt liv, Herre. Så vi ber, Herre. Kom heligande, Herre. Kom heligande, Herre, och gör ditt verk, Herre. Herre, vi vill inte hoppas på oss själva. Herre, vi vill inte hoppas på framförallt på andra människor, Herre. Vi vill inte framförallt hoppas på olika sociala skyddsnät i vårt samhälle. Hjälp oss att framförallt hoppas på dig, Jesus. Hjälp oss att framförallt sätta vårt hopp till dig, Herre. Herre, hjälp oss att i första hand sätta vårt hopp till dig och inte till oss själva, Herre. Tack för att vi inte bara behöver hoppas på oss själva, Herre. Tack för att vi kan få hoppas på dig, Herre. Tack för att du är det levande hoppet. I Jesu namn. Amen.